Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 eller kanske på webben tyresoradion.se. Och då säger jag välkommen till programmet, Gösta Sjögren.
Tack för det.
Vem är du? Är du född i Tyresö?
Nej, det är jag inte. Jag är född i Bromma, men jag kom till Tyresö 1926. Och då var jag väl bara några månader gammal, så jag har inga minne av det.
Vad var det för adress du kom till då?
Till, ja, det heter nu Bergenäsvägen. Men det kallas Vikensberg på den tiden. Vi hade inga gatunamn då.
Vikensberg, det hörs ju att det ligger vid sjön.
Ja, det gör det.
Och vad var anledningen till att dina föräldrar köpte det där stället?
Ja, de köpte det för det var väl en tvätteri där, och det var väl det de skulle ägna sig åt. Men varför, för det har jag grubblat på själv, varför de hamnade i Tyresö, för de var i Bromma, så jag vet inte, för de...
Kanske
på den tiden var det ju ganska dåligt med kommunikationen.
Men... Ja, men det kanske fanns mer vatten här att tvätta i.
Ja, de arbetade vid en Åkerby tvättinrättning och låg vid Mälaren.
Ja, det ligger också. Ja, det ligger vid Mälaren. Ja. Mm. Hur gick det till när man tvättade?
Ja, vi hade ju maskiner då som man laddade. Det var väl två maskiner egentligen. En, den största, så kunde man ladda i en mellan 40-50 kilo tvätt. Det var i två fack.
Ja.
Och sen så snurrade den här i...
Var den elektrisk?
Det var elektrisk, ja. Och det gick väl i ett par timmar, tog en sån där genomtvättning.
Sköljde den också då? Eller gjorde man det i sjön?
Ja, bara en sköljning alltså. Sen så sköljdes det efter en gång till. För sen tog tvätten upp och så synades den att det var helt. Om det var rent. Och var det något som inte var det, så tog man bort och fläckar och rättade till. Och sen sköljdes det en gång. Centrifugerades och hängdes upp.
Man gjorde inget i själva sjön?
Nej.
Nej, jag tror det var därför det låg med vatten. Men man tvättade i sjövatten ändå.
Ja, man pumpade vatten hela tiden i sjön, ja.
Och hur hängde ni? Var det mest lakan förresten?
Nej, det var allt möjligt. Det var både gångkläder och lakan.
Från stockholmarna?
Ja, man... Det var mycket från privata, men det var ju också en del, bland annat så var det från Göteborgsbanken, där hade man handdukar som fanns på toaletterna där, och så fanns det ett lunchrum, så det var massor med förklän och handdukar och sånt där. Det tvättades varannan vecka var det.
Men ni tvättade varje dag kanske?
Jo, ja, tvätten där gick ju från morgon till kväll hela veckan. Alltså.
Hade ni fasta kunder så att ni visste när tvätten skulle komma nästa sändning?
Nej, det fick de ringa beställa privatkunder. Ja, de flesta var väl uppe på Östermalm, men det var ju också i förorten och även åt Djursholm och där som man...
Det var långt iväg där.
Ja då.
Hämtade ni tvätten då? Och lyckas så lämna tillbaka den?
Mm. Pappa hade ju lastbil själv då, som man körde med.
Ja, så. Du har ju visat en massa bilder här. Jag såg en bild av en lastbil.
Nej, men det är en från 1930-talet.
En fin bild av en, vad är det för märke på den där?
Det är en Ford.
En Ford.
En T-Ford. Och... De var ganska primitiva. Det finns inga backspeglar på så där om du tittar.
Då fick man vrida på huvudet.
Ja, man fick ju sitta i höger och så fick man vinka med armen.
Det fanns inga körriktningsvisare heller. Nej. För på framsidan av det här häftet du har så är det ju en jättefin bild av stället där ni bodde och där ni hade tvätten.
Ja.
Det är rött hus med brutet tak och vinkelbyggt.
Ja.
Och vita knutar.
Ja.
Och så är det bara några meter ner till vattnet.
Ja.
Och så en lada, vad gjorde ni? Torkade ni tvätten i den?
Nej, det gjorde vi inte. Det var vedbod och garage och sådana utrymmen.
Ja, torkar man tvätten ute?
Nej, men på den andra bilden där man ser den större byggnaden.
Den där. Det är mycket bilder här att titta på. Mm. Här är gamla tvätten. Ja,
här, hela övervåningen där är
torkvind.
Torkvind, ja. Och sen var det utrymme varmtorkar också, för på vintern så torkar det ju inte så fort ute. Och det så var det en varmtork här också. Så det kunde väl vara kanske problem att hinna torka undan vart efter det skulle hängas.
Det blev fullt
nytt.
I torkvinden.
Och sen på sommaren hängde vi också ute. Så det fanns en plan utomhus som man hängde när det var solsken. Och det fick man beställa extra om det skulle torkas ute. För jag tror att de fick betala lite extra då för att...
Om det skulle torkas ute. Och det skulle lukta frisk luft.
Ja, luft.
Här är det en bild av... Är det din pappa?
Det är min pappa, ja det var.
I sjömanskostym.
Han var... sjöman i sin ungdom, ja.
Jaha, innan han började med tvätteriet. Mm. Och här är en stor båt.
Ja, han var på den båten.
Bele, Göteborg.
Mm.
Vad fraktade de? Människor?
Nej, det var nog gods.
Ja. Här är hans betyg också. Vad kul att du har så mycket kvar. Nu ska vi se, vad är det här för någonting då? Tegelbruket Kungshatt.
Ja, det är på mammas sida för att hon kom från Kungshatt och här är tegelbruket i Kungshatt. Min morfar var någon maskinist där, skötte om, torkade tegelen.
Ja, och här är en bild av Nockeby tvättinrättning. Ja,
där kom ju både mamma och pappa jobbade där i.
Och sen köpte de en egen tvättinrättning i Trollbäcken. Ja, där står om din mamma också. Ska se. Anna och Erik, det är dina föräldrar.
Ja.
Anna och Sven, det är storebror. Här är vinterbild ifrån Vikensberg.
Ja.
Ett fint hus. Och så är det någon med en spark här, en sparkstötting, en liten kille. Det kanske är du där.
Ja, om det är jag eller min bror, jag vet inte.
Och här har vi en bild på den där lastbilen. Det ser ut ungefär som T-Forden, fast den har ett litet flak.
Den, ja, det är flak. Det är ett stort flak. Det ser ut. Ja. Det är T-Forden. Det var inte så mycket, det här var på sommaren, då blev det inte så högt lass här, men på, sen när det var säsong så att säga, då var det nog tvättsäckar långt över lämmarna där.
Ja, det kan jag tro. Och här står det, kunderna var ofta familjer som hade bättre ställt, som hade råd att skicka bort sin smutstvätt för tvättning och mangling. Och allt skulle manglas, så fint skulle det vara förstås.
Ja.
Här är en liten kul bild, en sommarbild står det, och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja det är 10-tal människor som står i vattnet utanför tvätteriet.
Ja.
Och det är en liten parvel där längst till höger som möjligen heter Gösta.
Ja, det kan det nog vara.
Ja.
Och det är så här, den här bilden finns i boken Tre strömmar. Och där står det att det är personalen som är ute och badar, så att säga. Men det är det inte, utan det här är nog på söndagen. För det här
familjen.
Det är familjen och några vänner som är där. Det var ju så på den tiden att människor hade inte så mycket fristidsställen. Så att det var bara mina föräldrar i släkten som hade någonting på landet.
Ja.
Så där kom alla på lördagarna och söndagen. De cyklade från stan och så kom de.
Och så var de redan vid badviken.
Ja,
när de
just
kom till
det. Och sov väl lite primitivt, så var det fanns plats och rum och så där.
Och här är en bild på dig och storebror Sven som kör sparken.
Ja.
Många fina släktbilder.
Mm.
Det var en liten fin bild på dig och brorsan där. Jag ska se om jag hittar den. Ja, oh, här är en bild på graven också. Ja. Ligger de innanför bogårdsmuren?
Ja,
det gör de. Mm. Vilken status. Ja, men här ska du se. Här ser man en bild med storebror Sven och en liten parvel med ljust lockigt hår som heter Gösta.
Ja.
Och under står det Sven och Gösta går vidare med släktnamnet.
Ja.
Ja, oh, vad kul att se.
Den här bilden är tagen alldeles framför det där huset där.
Framför boden, eller vad man ska säga. Ja. Ja, vilket läge, hör du. Hur gick det sen då när du blev äldre? Kunde du och din fru flytta in i det där huset?
Nej, föräldrarna levde ju då så att de hade ju det där ända till 1960-talet.
Så då hamnade ni mitt i bostadskrisen då när det var dags?
Ja, vi skulle skaffa bostad då var vi väl omkring 1950 då. Och då fanns det inga bostäder i Tyresö utan vi hamnade i Hägersten. Och där bodde vi i en enrumslägenhet då i 7 år. Men vi hade fått en tomt där men vi fick inte börja bygga för på den tiden skulle dras fram vatten och avlopp. För det hade man börjat med i kommun. Och vi fick inte bygga förrän det kom fram. Så vi fick ingen bygglov förrän slutet då på, till slutet på 50-talet var det. Eller vi var klara 1958 i alla fall.
Och då byggde ni på samma tomt som tvätteriet låg?
Det var 2 tomter.
Ja, men det var alldeles intill.
Det var alldeles intill, ja.
Och sen så bodde du och din familj där i många år.
I 48 år bodde vi där, ända till 2006. Då tyckte vi att vi hade bott färdigt.
Jaha, och vart tog ni vägen då?
Då flyttade vi till Axel Wennergrens väg.
Det var alldeles nytt då, eller hur?
Ja, det var en ny inflyttning då. Gick i flera år och funderade på det här och vi tittade på bostäder överallt men det hamnade där.
Var det någon släkting som tog över ert hus där?
Ja, det var alltså men föräldrarnas gamla hus. Där har min son nu byggt.
Är det han som har byggt? Det finns en bild här på ett hus i modern tappning.
Ja, det kan man säga.
Men jag tycker det gamla huset var vackrare. Men det kanske blev mer ändamålsenligt det där.
Det var inte så modernt då.
Nej, jag förstår det.
Så min mamma bodde ju kvar. Pappa gick bort 1963 tror jag. Sen vet jag att mamma fick en liten lägenhet vid Alléplan. Så hon flyttade dit.
Ja, hon hade inte så långt då.
Sen tog min... Ja, mamma hade kvar det som fritidshus så att säga. Och min bror hade också det där och hade det sen ända till, ja, kan det vara omkring 2000 någonting.
Ja, men sen var det er son som flyttade dit och byggde nytt.
Mm, det var det.
Det är ju kul att det går i släkten, eller hur? Och det där läget, det är ju svårt att få tag på. Mm. Underbart vackert, alldeles på sjökanten. Mm. Ja. Vilken skola gick du i?
I Kumla skola.
Den fanns redan när du var liten.
Det här gula huset om du har sett på bilden.
Ja, jag har hört talas om det gula huset. Mm. Men jag har sett det på bild men jag har inte sett det i verkligheten. Och var det Jesse Navin som var lärare?
Ja, det var hon. Han hade de äldsta klasserna. Det var 3 skolsalar där och då... Var det en fröken som hade första och andra?
Det var B-skola på den tiden.
Ja, det hette det nog. Ja, det hade första och andra. Men det var ju en lärarinna där, det var fröken Berg som hade de första klasserna. Och sen var det en fröken som hette Angberg, hon är klasserna 3 och 4. Och så var det Jesse Navin som hade nummer 5 och 6. Och sen hade vi fortsättningsskola då efter det.
I samma byggnad?
Ja, men det gick vi på kvällarna sen på terminer efter det vi hade slutat sexan. Ja. För det var så att då skulle man börja arbeta när man slutade sexan, så fick man gå på skolan.
Jag har hört talas om fortsättningsskolan. Ja,
ja just det.
Ja. Hur kom du till skolan då? Du gick ifrån Breviksnäs, nej vad heter det?
Vikensberg.
Vikensberg.
Ja, det gick, ja. Det tog väl en kvart.
Ja, det var inte så farligt ändå.
Det beror väl på hur man skyndar sig på.
Ja, det gjorde man väl inte, kanske. Nej,
det kunde väl vara olika.
Ja, var ni många barn där som gjorde sällskap till skolan?
Nej, vi var ju inte många barn. Jag tror att det kanske var 50 eller 60 stycken i hela skolan. Och den klassen jag var i var det väldigt få. Så sista klassen, jag tror vi var fem som slutade. Nej, vi var sju, det var fem flickor och två pojkar när vi slutade sjätte klass.
Jag tänkte på när ni gick till skolan. Ja, det... Då var du och din bror kanske.
Ja, fast han var äldre, så vet du, så han gjorde nog inte sällskap med mig.
Men... Jag tänker
det var nog inte så att vänner sällskap. Men det hade jag en. Det fanns ju någon... Jag hade en kamrat som hette Lasse Wallenholm. Han bodde ju ännu längre upp på Tamviken, så vi kanske hade sällskap. Det kommer jag inte ihåg.
Nej. Det var väl mörkt ibland också på vintern när ni gick?
Det kunde det kanske vara. Vi började väl klockan 8 och då kan det ju vara mörkt.
Och så slutade ni väl? Ja. Det var skymning i alla fall kanske?
Ja, 2 eller någonting sånt.
Vad gjorde ni på fritiden?
Ja, vi hade väl lite plikter och man hade nog lite arbete att göra.
Ni fick hjälpa till i tvätteriet?
Ja. Man fick hjälpa till. Det, vi hade ju eldade ju med ved och koks och sånt där, och vi hade ingen rinnande vatten och sånt där skulle bäras in, och det vet jag att vi fick göra som pojkar, så att säga. Och sen var vi roa oss. Vi fick nog roa oss var en för sig. Jag vet inte att...
Det var inte någon gäng som var ute och dansade på fredag?
Ja, det blev
fredag,
när
lördag.
Vi var lite äldre så att säga. Ja. Men i skolåren så var det nog ingenting sånt. Men det säger när vi gick till skolan, det var ju ett under på den tiden, för alla fick ju gå, men det fanns några som hade cykel och de fick inte cykla till skolan, för det var inte rättvist.
Nej, det var inte rättvist. Nej. Det var inte för att det var farligt, utan det var rättvisan där som spelade.
Ja, visst, alla stackarna som inte hade någon cykel, vet du. Men det var en pojke, han bodde långt uppe, det heter nog Lindahlsvägen nu där uppe. Han hade liksom dispens och fick cykla till skolan.
Då hade han lite nedförsbacke där i början också.
Det men sen var det jobbigt för när han skulle hem.
Ja. Sen då? Började du jobba någonstans så småningom?
Ja, jag började väl att arbeta först i... Ja, det här, jag slutade ju skolan när andra världskriget bröt ut 1939. Va? Hemma hade vi ju tvätteriet och det var en manlig anställd och han skulle ut i militärtjänst tätt, och då fick jag lov att vara hemma och hjälpa till. Och när jag inte var det så var jag väl... springpojke i slakteriaffären där i Trollbäcken. Och så
där köttboden ligger någonstans kanske?
Ja, elaffären.
Jaha, där låg det slakteri. Ja. Var slaktade man då? Gjorde man
det
ändå?
Nej, det köpte man ju köpt.
Man köpte det från Enskede kanske, slakthuset.
Ja, det vet jag att jag arbetade med. Och sen var jag ju och hjälpte pappa att köra tvätt. Och det vet jag, för den här som hade slakteriaffären, han ville ha mig att köra varor där. Och då fick jag inte så mycket betalt, som min pappa sa att han ska ha 5 kronor om dagen, för det kan jag betala annars om inte du kan. Så det, då fick jag det.
Då fick du, så du körde åt både slakteriet och tvätteriet?
Ja.
Det var ett heltidsjobb det här att köra och hämta tvätt och lämna tvätt.
Ja, till början så pappa hade bil själv och så körde han ju 2 gånger i veckan till stan. Och sen så blev det ju bensinransonering
Och då, under kriget då förstås.
Ja just det, och då fick han inte köra så mycket. Och då skaffade han en sån trehjulig cykel, så körde vi han tvätt med bilen till olika upplagsställen i stan. Och sen cyklade jag i stan med en trehjuling och körde tvätt. Så gick det till.
Var det en sån där cykel med flak fram till som man kunde lasta?
Ja, det var det.
Som springpojkarna hade förr i världen.
Ja, jag var springpojk i många år.
Ja.
Sen började jag som busskonduktör när jag blev 15 och arbetade på lördagar och söndagar.
När du var 15?
Mm.
Jaha.
Det skulle man vara där. Men första tiden fick man ju inte arbeta efter 10 på kvällen. För jag kommer ihåg att man måste fylla 16 innan man fick göra det.
Gick bussarna på natten också?
Ja, det gjorde det nog.
Tydligen.
Ja, det gick, sista bussen gick nog klockan 1 ifrån Skanstull.
Det var Skanstull där det var bussändhållplats på ända till 80-talet tror jag.
Ja, det de flyttat in.
Var det Tyresö-Vändelsebussarna du jobbade på då?
Ja, Vändelse var det väl för det mesta, ja. Även Tyresö. Men det var ju samma företag, Handen och...
Ja, just det. BSS, eller vad stod det på? De gula bussarna med grönt tak, minns jag.
Ja, det var det. Och sen blev jag väl ordinarie busskonduktör där, och det passade väldigt bra, för då hade man konstiga arbetstider. Sen körde jag tvätt när jag var liten och sånt där. Och sen vet jag att pappa hade ju den där lastbilen, men först blev det bensinransonering och sen så kom de och tog däcken ifrån dem. Så sen hade vi åkeri som körde tvätt ett tag, och jag var med på de där bilarna och hjälpte till. Och sen köpte han en bil så småningom. Och sen fick jag ju också körkort så småningom, så jag kunde köra bil. Så jag körde buss, eller jobbade på bussarna och körde tvätt emellan. Och så.
Körde du buss senare också?
Senare, men det var ju, måste man ju vara 21 år.
Aha.
Och det här blev så att när jag hade varit busskonduktör några år så... Ja, det var ju chaufförer som körde på söndagar. Det var någon som körde på åkeri i vardagarna, men så körde han buss på söndagen. Och han lockade mig till det där åkeriet, så hamnade jag där.
Vad hette åkeriet? Var det Tyresö åkeri?
Nej, det var ju inne i stan.
Jaha.
Ja, det var en enskild åkare, det var 2 eller 3 bilar. Och efter några månader där så såldes det åkeriet.
Var det taxibilar eller var det, körde ni varor?
Lastbilar.
Ja.
Åkeri. Sen såldes det till ett större åkeri och så hamnade jag där. Sen var det väl så att jag gjorde militärtjänstgöring i 1,5 år nästan. Och sen när jag kom tillbaka och skulle börja åkeriet, då skulle de börja med ett dotterföretag. Det var en företag. Paket och mindre distribution och sådär. Och då ville de att jag skulle vara där. Och sen blev jag så småningom... Ja, jag skulle vara lite kamrer och sånt där, skötte det. Men jag blev arbetsledare och skötte det dagliga jobbet. Och det kom jag att hålla på med i flera år sedan innan jag kom därifrån.
Och när kom du därifrån? Var du vid pensioneringen?
Nej, jag var där till... Jag var 39 år. Det var roligt det där jobbet länge, men sen var det så, ja. Samtidigt så pluggade jag, för jag ville inte hålla på med det där. Så jag hela tiden, redan när jag slutade skolan så började jag läsa. Och då, först så började man med sådana här studier, NKI. Och,
ja just det, det fanns det.
Min pappa var ju...
Brevskola eller vad hette det? Korrespondensskola.
Ja, just. Min pappa var ju som sjöman och han var ju utbildad sig till maskinist, som det heter. De kallar sjöingenjörer numera.
Jaha.
Och det där tyckte jag var bra, så jag började plugga till det. Men efter några år så skulle man ju börja praktisera och då skulle man ut på sjön, men jag fick ju inte gå ut. Jag måste ha föräldrarnas tillstånd, men det var ju minerat alla sjöar.
Ja, just det.
Så han släppte ju inte ut mig. Nej. Då fick jag börja med andra studier och då, ja, jag läste allt möjligt. Det första hette merkantilingenjör, tror jag.
Jaha, det har med textilier att göra, eller?
Nej, det är bokföring.
Jaha, och det är så. Ja.
Ja, det var ganska avancerat och mycket, så det lärde jag mig. Och sen läste jag allt möjligt där. Ja, jag blev någon sorts bas där, så läste jag arbetspsykologi och jag läste svenska och matte och allt möjligt. Och sen, ja, vad gjorde jag sen? Sen måste jag ju, ja, hur var det? Det var några, i alla fall en annons som i tidningen att de skulle ha bouppteckningsförrättare vid Stockholms begravningsförening heter. Och det sökte jag. För jag hade bland annat läst kurs för advokatbiträden, så jag tyckte jag var kvalificerad för det där. Och det var jag väl, för jag fick det jobbet. Och så började jag där. Men jag började som bouppteckningsförrättare.
Bouppteckningsförrättare var det. Ja.
Och så hade jag varit där i några år, så kom det bestämmelser att, eller företaget bestämde att alla som skulle ha de där tjänsterna skulle vara jurkand som skulle anställas. Och då kom ju unga jurstuderande som kom och hamnade där, och jag tyckte de kunde ju inte vara otroligt dumma. Jag hade ju hållit på i flera år och visste mycket bättre än dem. Ja, så tänkte jag, får vi bli jur kan jag också. Så ja, då började jag, och så sökte jag dispens då för att komma in på, eftersom jag inte hade en hel studentexamen. Och då fick jag inte komma in utan jag måste läsa ett språk till. Jag hade klarat engelska, men jag måste ett språk till och så historia. Så under ett par år sedan så läste jag historia på Fredrik Bremers skolan i Handen och tyska på Skans Tullsgymnasiet. Och sen kom jag in på universitetet. Ja. Och sen pluggade jag där, jobbade heltid och så pluggade jag samtidigt till jag fick en jurkand.
Du fick en jurkand?
Ja, just det.
Det var väl bra jobbat.
Ja, det var mycket jobb. Men det kom dit.
Hur gammal var du då?
Ja, det var 1950. Så det var...
Ja, det var rätt snabbt i alla fall.
Ja, jag höll på 6 år. Nej, inte 50 kan det vara. 1970, förlåt mig.
Jaha.
1970. Så att, ja.
Blev du affärsjurist då, eller?
Nej, jag fortsätter med hemma som familjejurist.
Familjejurist, jaha. Ja,
så arbetade där på Fognus med det där. Det blev det här med Stockholms begravningsförening blev ju sen Fognus.
Jaha.
Och sen för att man skulle kalla sig för juridisk avdelning så skulle man ha jurister då, så att säga. Så det slog lite högre.
Men du var kvar på samma arbetsplats och steg i graderna?
Ja, kan man gjorde säga. Jag.
Var låg det någonstans?
Då hade vi på Söder. På sista kontoret var det var på Hökensgatan, Götgatan, Hökensgatan hade vi då. Sen hade vi ju på olika håll. Sen var ju här hela landet, så att säga. Så att, och jag var chef för mellanregionen här, så hade Östergötland, Närke och Uppland.
Ja, för Fonus.
Ja, just det. Ja. Det som numera heter familjens jurist.
Det känner jag igen.
Ja. Jag har bytt namn.
Där har jag varit kund.
Jaha. Mm. Så där var jag till 1992. Sen fortsatte jag på egen hand. För jag ville inte sluta jobba, utan jag... Och jag hade arbetat då senaste år så mycket för de här hjälporganisationerna. De får arv genom testament och så här, och då ska dödsbon avvecklas och sånt där. Och det jobbar jag med för dem och arvsfonden och det här. Och det höll jag på med till jag var 1985.
Hade du egen firma då?
Ja, i 10 år. Men sen ville jag inte hålla på längre, för det var lite svårt att vara ensam varg. Jag hade stora högar, så här jobb håller ju på ett par, tre år.
Ja.
Och jag hade stora skåp fulla med arbete, och jag tänkte, om jag lägger av en vacker dag så står min hustru där med alltihopa. Ja. Där och där.
Jobbade hon också i firman?
Nej. Hon har arbetat i Ericsson här.
Jaha. Hon kom tillbaks till arbetsplatsen nu då, när ni flyttade till Axel Wennergrens väg.
Just. Och sen, sen har jag väl bara jobbat med mindre uppdrag så där som man gör, och sen är det klart efter några månader och så där. Och det håller jag på med.
Det håller du på med än.
Ja.
Men du håller på med någon sport också. Jag vet ju att det tillhör Hanvikens veteraner.
Ja.
Och det är bara vissa viktiga människor, antingen duktiga idrottsmän eller duktiga ledare, som får bli medlemmar i den klubben.
Alltså, nej, det måste du uppfatta fel.
Det tror jag inte. Vad gjorde du som kvalificerade
jag
dig?
Jag var varken duktig idrott eller ledare, nej.
Ja, men du var duktig jurist åt dem kanske?
Nej, jag var väl med i klubben en gång i min ungdom, så att
när
säga.
Den grundades kanske,
ja,
rent av.
Ja, det var nog innan det blev Hanvikens sportklubb.
Innan Linda Haglund kom.
Ja, det var tidigare.
Och andra.
Ändå. Och det var inte så mycket organisation, utan vi sparkade väl lite boll och spelade lite bandy och sådär. Vi var väl med i någon Stockholmsserie och sådär, vet jag. Men det, var...
det låter så anspråkslös, men jag är
ja, men det var
jättefina
det.
Resultat.
Nej. Det var...
Men ni håller ihop än, ni som var med från början.
Ja.
Och ni träffas en gång i månaden eller något sånt?
Ja, sista torsdagen varje månad.
Och vad gör ni då?
Då är vi ute på promenad en timme, om vi orkar. Och sen går vi och äter lunch.
Och om ni inte orkar, då sitter ni och pratar den timmen?
Ja, ja. Går bra det också.
Ja. Hör du, Gösta... Tiden rinner iväg här, och jag vet ju att du har mycket att berätta om tvätterier och bad. Mm. Så det föreslår jag att vi gör vid ett annat inspelningstillfälle.
Ja, får vi göra det då?
Ja, och då tackar jag dig så hemskt mycket för att du ville berätta om det här.
Mm. Tack själv.
Mm. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 eller på tyresoradion.se. Och jag har just samtalat med Gösta Sjögren, som nästan är född i Trollbäcken och fortfarande bor i Tyresö. Och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Hej då!